lugna. Alltså, jag ska typ äta den ändå i den.
Det är skumbananer, skumbananer och rödvin.
Okej.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej, välkomna till podcastversionen av Dilemma. I podden så har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och där vi kör några av panelisternas dilemma. Sen fortsätter programmet som vanligt. Idag i panelen så har vi Henrik Jonsson, Josefin Crawford och Kjell Eriksson. Om vi börjar med Henrik Jonsson, du är programledare, du är producent och gammal handbollsmålvakt.
Och medmänniska.
Och problemlösare.
Faktiskt.
I trion som vi går under namnet Problempatrullen ibland. Josefin Crawford, du är podcaststjärna och programledare här på kanalen.
Ja, det är jag faktiskt. Och även på våran systerkanal Svensk Pop. Så jag är lite everywhere.
Precis. Har du också någon sån där, jag har varit handbollsmålvakt?
Absolut. Ja. Jag har varit säl i en pjäs.
Säl?
Ja.
Hur lät du då?
Precis. Nej, men vad har jag gjort? Alltså, om man pratar sport så är det väl simhopp.
Gick du upp i vikt för rollen?
Alltså, nej, men jag drog på mig ett par så här, kalasbyxor. Det var väldigt länge sedan. Jag har också haft en roll i Bullens brevfilm.
Ja. Det är lite, vad ska man säga, lite besläktat ändå med det här, vi läser ju brev och sånt.
Ja, men precis, man började tidigt.
Kjell Eriksson, du är programledare och har skrivit en bok, man kan kalla den semiförfattare.
Ja.
Och du är även producent.
Ja, jag lyssnar.
Och lyssnar och medmänniska.
Och lyssnar och medmänniska
också. Har du
också
någon säl, handbollsmålvakt?
Nej, jag tänkte bara, jag hade ett sommarjobb en gång när folkbokföringen skulle digitaliseras och då var alla människor hade varsitt A4-papper. I Täby kommun, 50 000 invånare var det då. Och då hade man tagit en kopia på alla papper. Och sen skulle de läggas i... Men den som hade tagit kopia hade glömt att lägga dem i ordning. Så mitt jobb var att lägga dem i ordning. Och då när jag började jobbet så sa jag så här: om de ändå ska skrivas in i en dator, varför måste jag lägga dem i ordning? Och då tittade de på mig och sa: just det. Men nu har vi redan... Kör bara.
Okay.
Men ja, det var ett roligt sommarjobb.
Lade du dem i ordning eller i oordning?
Nej, jag la dem faktiskt i ordning. Det var jag och en till, en tjej, vi hade det tillsammans. Och sen fick jag körtelfeber. Så att jag blev sjukskriven faktiskt. Efter 2 veckor. Så jag fick inte, hon fick slutföra själv.
Fick du, bibehöll du respekten för din arbetsgivare efter, efter det?
Nej, men det... Ja, det tror jag att jag gjorde.
De var snälla. Hörrni, vi har ju bett lyssnarna att skriva in på dilemmat mixmegapol.se för att klara sina problem för oss som vi ska lösa. Men innan det så är det dags för era dilemman här, så i alla fall Henrik, vi betade av Jossan och Kjell igår. Henrik, vad har du haft för dilemma i helgen?
Jag har faktiskt ett dilemma av yrkesmässig karaktär. Det är ju så att i vår bransch att vi alla är frilansare. Så att vi är ständigt sökande efter jobb. När man har ett jobb så är man stressad över att det är det sista. Och när man inte har ett jobb så är man stressad över att man aldrig kommer att få något. Man är konstant jobbsugen. Du pratade med en kollega i vår bransch, rätt många år yngre än vad jag är. Och hen hade fått nys om ett jobb och hade lovat att skriva vad man kallar på svenska en one-pager. Att på en sida skriva om sig själv och varför hen ska ha jobbet. Jag ber tillfrågan om hjälp till detta. Börja skriva. Ta hem det för att skriva klart det, och under tiden blev jag väldigt sugen på jobbet själv. Och det här jobbet vet jag om inte är direkt utlyst. Det funkar inte så vår bransch, utan vi anställer varandra på krogen i bästa fall genom en kompis kompis. Annars är det någon som man känner sedan gammalt. Så att jag kan ju smyga runt min kamrat. Jag tror dessutom att jag känner de som kommer att läsa den här ensidan.
Då har du ju alltid din hand. Då kan du bara med svartmålen.
Ja, eller hur? Det är bara skriva sen. Stav fel allt möjligt.
Ja, och jag tror att det är det som är mitt dilemma. Att jag tror att jag kan runda min kamrat och ta hen på jobbet. Ja. Och det kommer en dag när den inte fick det, men det råkar trilla ner i mitt knä.
Okej. Det där är ju ett moraliskt... förkastligt förslag egentligen. Vad tycker ni?
Så ska jag eller ska jag inte? Ja.
Alltså, den här vännen, om hen inte är helt bakom flötet, så kommer hen förstå att du har snott åt dig jobbet.
Det får man nog utgå från.
Så du kommer ju inte ha någon kompis än, om du gör det.
I den moraliska kalkylen får man nog räkna med ett frånfall.
Jag undrar lite hur tajta ni är.
Du funderar ändå på att gå för det.
Ja, men vadå?
Det är inte Jossa du pratar med.
Ja, men det är
hon har gjort mer tändbara moraliska saker än så. Va?
Vi har inte samma blod, vi har inget, äger inget gemensamt och vi har aldrig haft någon form av relation på något sätt som gör att vi borde stå över yrket.
Jossan, jag ser ju på det att du gärna...
Nej, jag känner en sak. Så här är det. Henrik Jonsson, han sitter här bredvid mig, rakryggad och välmående. Han behöver inte det här jobbet lika mycket, tror jag. Jag känner att Henrik är en sån här, han får göttiga jobb då och då. Han är liksom the winning kind. Därför tycker jag att han ska vara så pass stor att han låter den här yngre förmågan som kämpar sig framåt uppåt faktiskt få en chans.
Du ska vara större än ditt ego, Henrik. Är väl det hon säger, Jossan?
Man blir aldrig större än de minsta tankarna man har.
Nej, mycket visst.
Det var svårt.
Måste ta fram min iPhone och skriva ner de här grejerna. Vad säger själv?
Ja, alltså, jag har sett mycket sånt här. Nu kan jag ju faktiskt stödja mig att jag är ganska gammal. Jag börjar bli gammal. Rullator och hela fadruttan är nära nu. Så att man har erfarenhet, livserfarenhet. Och jag ser att de som har tagit kanske chansen i sånt här ögonblick som du då skulle kunna göra här, att du skulle kunna köra över den här hänkompisen och sen skulle du kunna sno jobbet, de blir ganska kortvariga i branschen för att man ska tänka långsiktigt och då ska man hjälpa den här kompisen till att verkligen få det här jobbet. Det kommer du tjäna mycket, mycket mera på längre sikt. Och det är samma sak, jag har mött i den här kalla mediebranschen så har jag också mött folk som inte vill hälsa på vissa människor för att de är praktikanter eller, och sådär. Och det där är det sämsta. Mm. För att de kör om en till slut. Och då kommer de ihåg en. Åh, det var ju Kjell som var så snäll. Och då ringer de och ger en jobb igen. Så att man ska alltid värna om alla liten som stor och hjälpa människor. För att även om det då för stunden inte kanske ger någonting så kommer det på lång sikt att ge massor tillbaka.
Jag vill förlåt.
Fråga B på mitt dilemma. Ska jag då låta den här yngre förmågan få reda på att jag släpper den? Ska jag alltså visa tänderna och morra lite?
Nej, du kan till och med säga så här, det här jobbet är ett jobb som jag skulle vilja ha. Nu ska vi banna mig se till att du får det. Så det är stort.
Oj, om du ångrar dig så skulle jag kunna tänka mig.
Det kan du säga. Nej, men det kan du faktiskt säga. Mm. För ibland är det också så att ibland är det ju en skön backup för folk. För han kanske, eller hon, kan ju vara så inne i det här jobbet och sen så dyker upp något annat som den här personen vill ha. Och då kan ju du vara räddningsplankan. Mm. Att den här personen kan skicka jobbet till dig. Det kommer personen göra då.
Fråga C här, Henrik Jonsson. Om du så då helt enkelt att du uppmuntrar den här personen att få jobb. Hjälper den här personen att få jobbet. Och sen så blir han jätteglad. Och så här, det känns ju jättebra. Det var väldigt välskrivet och väldigt bra sagt. Och så vidare. Och så blir han jätteglad. Och sen så visar det sig att de... Så, men du, Henrik. Du skulle ju faktiskt vara ännu bättre på det här jobbet. Hur hanterar du det?
Ja, den är jobbig.
Det är ju en svår idé att behöva tala om någonting så att det låter som en lögn fast det inte är det. Ungefär som att vi sitter här och helt plötsligt luktar det prutt och så säger jag, det var inte jag. Och då kommer folk att tro att det var jag. Alltså man låter som att man ljuger om någonting som inte finns.
Så jag är inte med dig alls nu.
Nej, utan om jag skulle få ett jobb som jag egentligen inte... sökte, är det ju det handlar om.
Nu för söker att... du själv efter någon slags förklaring.
Jag tycker det är svårt. Jag tänker högt, jag går live med mina tankar.
Bara en liten så här parentes. Om det nu handlar om att leda Melodifestivalen, då finns det liksom, då är det bara att haffa.
Är det så?
Ja, men då kliver man över lik. Då dödar man.
Är det verkligen så? Alltså?
Ja. Ingen...
Två påtänkta programledare till Melodifestivalen hittade i dike.
Nej, men det kan jag känna. Det är tur för Petra att hon är så jävla bra. För att annars...
Du skulle kunna,
döda Petra.
Alltså, jag kan ju inte det. För att jag tycker verkligen att hon, om nu någon annan ska göra det...
Men om någon annan tycker att du är bättre än Petra, skulle du döda Petra då?
Nej, men jag... Alltså, Jag vet inte om jag kan döda Petra.
Alltså. Hur skulle du göra det?
Du vet inte om du inte kan.
Nej, jag kan inte. Nej, men jag säger alltså alla andra då. Alla andra. Just henne kan jag inte.
Jo, men hur? Är det råttgift eller vad är det? Jag undrar bara hur. Jag tänkte man ska vara beredd här. Vad är det? Ska man kolla kaffet här inne?
Nej,
man är
men det kommer ju. Jag har ju det där gör jag enkelt. Men...
Nu får vi avrunda det här innan polisen kommer hämta oss. Hörrni, jag har också ett litet dilemma som är väldigt kort och väldigt ytligt eftersom jag står för det ytliga bidraget till det här programmet. Så är det. Det är väldigt många har dryftat detta. Väldigt många har diskuterat. Jag vill höra vad ni tycker om detta. Du går ut från din lägenhet och går till affären. Och sen träffar du din granne på vägen och säger hej, hej, hej. Och sen går du och handlar din grej och sen går du tillbaka igen. Ska du hälsa igen då? Eller måste du säga någonting mer?
Alltså om ni träffas
igen? Här var det
igen.
Mycket, vad dyrt det har blivit. Alltså måste man lägga till någonting? Kan man säga hej?
Vadå, du träffar grannen på väg till och på väg från. Hej,
hej, kul, hej.
Men det där är lite grann ibland i en korridor på jobbet också.
Korridor på jobbet kan vara vad som helst.
Många gånger den, där, jag tycker det är,
den andra hälsningen.
Ja, och vad man är ute efter är ju hur lång ska tiden vara mellan två hejningar.
Just det.
Jag är väldigt dålig på att hälsa på folk generellt. Och när jag kommer på med det så hälsar jag på allt som rör sig. Och när jag började jobba på ett ställe där jag sitter nu, ett produktionsbolag, så inte nog med att det var massa nya kollegor, de hade också casting till en dokusåpa, Bachelor. Så det var ju hur mycket tjejer som helst som passerade köket innan de skulle gå iväg och casta. Och jag har hälsat på dem alla, tagit handen och sagt att jag heter Henrik. Mm. Och det har man ju bara hälsat på dem en gång, för några ser man ju sen igen. Så att jag tycker att andra gången behöver man inte hälsa, nicka lite och akta sig för det som jag gör själv som jag skäms över. Andra gången skämtar jag.
Ja, just det. Det är ganska vanligt. Alltså, första gången här, andra gången så måste du lägga till någonting. Gärna ett skämt. Hoppsan,
här kommer vi igen.
Vad dyrt det har blivit.
Och det värsta är att man börjar skratta lite innan man säger det. För att man är så mån om att de ska tycka om en. Solen sken inte var då.
Du ser dem på avstånd. Andra gången ser dem på avstånd 20 meter. Ja. Tittar du dem i ögonen eller tittar du ner backen fram tills du kommer en meter? Och sen väger du upp huvudet och säger hej igen.
Alltså man kan ju köra bara så här hej då.
Det är väl konstigt.
Ja, men liksom, det viktiga tycker jag är att man håller fart. Jag bodde ju väldigt
Det är just grannar eller?
Och moonwalkarna när man möter grannar.
Håll fart, ja just det. Ja, men det är viktigt.
Alltså jag bodde i ett väldigt stimmigt kvarter på Söder där man träffar ungefär 500 miljoner människor varje gång man gick till ICA. Och då lärde jag mig ganska snabbt att det viktiga är att hela tiden vara att man är på väg. Man får absolut inte stanna. Absolut inte. För då kan man liksom... Tja. Och även om den stannar så får man inte luras att stanna.
Man får inte dras in.
Är det då man backar? Alltså man fortsätter gå och backa lite grann? Kan man
Nej. Man ska bara hålla fart framåt så att man slipper fastna
Håll
i den här.
Håll fart. Okej. Okay. Kjell Eriksson, vad säger du om det här då? Hälsar du... Både två gånger.
Ja, jag brukar hälsa en gång för mycket. Ibland är det så jobbigt att också man är på en liten mingelfest och så råkar man hälsa på samma person igen och presentera sig fast man inte tror att man har träffat den personen. Man har redan glömt bort
den tredje gången om du är kub så kan det nästan bli rent fientlig stämning.
Ja, det kan bli.
Varför gör du här igen?
Men jag gillar ju tekniska lösningar. Jag tycker att apptillverkarna borde ju tillverka någon app här som läser av när man säger hej och sen som har en timer. Och sen piper den när liksom tidsfristen, när det är dags att säga hej igen. Nej, men alla har ju mobilen med sig.
Ja, men vi är individuella, det är bara att ställa din egen klocka.
Nej, men då får staten ta fram en lämplig tid.
Ska det vara statligt reglerat?
Ja, visst, en tidsintervall som staten tar fram. Att var 50 minut ska man hälsa på varandra igen. Eller om det är var tionde, det får man, kan man ju ha val om det där. Okay. Det tror jag kan
det låter som ett vackert land när problemlösningen ligger på den nivån.
Lite Kim Jong-un.
Han verkar bra.
Så har vi en Kim Jong-un. Han har disciplin på sina invånare. Har du sett paraderna?
Är det någon som kan genomföra en sån här app?
Om någon ska göra ett födelsedagsparty så fan är det Kim Jong-un alltså.
Då måste man buga varje gång också. Man måste lägga sig ner.
Koordination säger jag bara på sina födelsedagsgäster.
Och så bjuds det på så här, lite rötter och bark.
Ja, rötter och sånt. Sjögurka äter de tydligen väldigt mycket där.
Det är så pass lyxigt nu för tiden.
Ja, precis. Sjögurka. Det är jag skaljus och platå, så att säga. Hörrni, tack så jättemycket för de här dilemmana. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemman. Tack! Hejsan bästa dilemmapanelen, så börjar brevet från Cecilia. Jag är orolig för min bästa kompis. Vi har varit bästisar i 20 år. Hon blev nyligen ihop med en kille som till en början var jättetrevlig och charmig. Men redan efter 2 månader föreslog han att de skulle flytta ihop, vilket hon glatt tackade ja till. Efter att de bott ihop ett tag så började hans beteende förändras. Han blev kontrollerande och nu vill han alltid veta vem hon umgås med. Han svarade dessutom i hennes mobil och kollar igenom hennes sms. Vi umgicks väldigt mycket förut, men nu ses vi bara en gång i månaden, eller någon gång i månaden. När vi ses är hon inte samma glada och spralliga tjej som förut, utan hon har blivit tillbakadragen och tyst låten. Jag är orolig för henne. När jag har sagt till henne att hon måste lämna sin kille eftersom han verkar förändra henne, så svarar hon att han gör alla de här sakerna för att han älskar henne. Hon vågar inte säga ifrån för att hon är rädd för att förlora honom. Vad jag än säger så lyssnar hon inte på mig. Jag är rädd att det kan gå så långt att han börjar slå henne. Vad ska jag säga för att hon ska förstå att det inte är en bra kille och att hon måste lämna honom, undrar Cecilia. Danny, vad säger Jossan?
Alltså det är väldigt svårt som vän att kliva in och liksom styra här. Det här måste den här tjejen upptäcka själv och komma fram till själv. Men man kan hjälpa på traven genom att förklara och säga då och då, allt som oftast, att man tycker att den här killen är oskön. Och påvisa liksom, men gud, alltså det här är inte normalt, alltså säga ifrån. Jag har ju själv varit med lite om samma situation i en relation, och jag har också kompisar som har varit där, och då gäller det att förklara för den här kompisen att det här som du är med om nu är inte normalt, helt enkelt. Att till exempel om man är ute och hon hela tiden tittar i telefonen ifall han hör av sig, om han är sur, eller jag måste vara hemma den och den tiden. Att förklara, men det där är inte normalt, det är inte schysst ett förhållande. Så det kan man göra.
Man behöver ju någon utifrån som säger det, för de som är inne i det blir fartblinda. Mm. De tycker att det blir helt vanligt.
Precis, och så helt plötsligt så är de inne i ett mönster och rutiner som är helt way out knas.
Som blir destruktivt. Vad säger Henrik Johansson?
Jag tror att det är viktigt här att vara tydlig och att försöka vara vuxen i bemärkelsen att kamraten som då är ihop med den här killen, att hon är på väg in i någon form av trygghetsmissbruk. Hon vill ha killen till vilket pris som helst. Att hon koncentrerar sig på att vara honom till lags. Vad kompisen kan göra här är att säga till sin kamrat, du är enligt mig fångad. Jag kan hjälpa dig att bli fri, annars så är jag här när du vill gå därifrån. Mm. Och vill hon vara ännu mer aktiv så ska hon gå fram till killen och kasta upp allt i luften. Du har gjort någonting med min kompis, jag tycker inte om vad jag ser. Skärp dig.
Den håller inte Jossan med om det
här. Alltså, den är ju alltså på pappret låter den ju jättebra, och det är klart det kanske skulle kunna funka, men ofta i såna här situationer så är det så himla pikanta detaljer som gör att det kanske inte är så lätt att sätta dit killen så.
Vad säger Kjell Jensson?
Nej, jag sitter här och funderar. Jag känner igen mig lite grann på så sätt att jag tycker när man tittar i backspegeln så har det faktiskt varit en del vänner och så som har varit nära som har av olika anledningar förändrats då. Och det kan ju ibland ske då när det är förhållande. Och det är lite sorg där tycker jag ibland, man kan känna så. Men jag har nog faktiskt lärt mig ibland att tänka att livet är som kapitel. Mm. Så tänker jag. Alltså att det kanske är så att deras vänskap kanske är lite färdig. Alltså man behöver inte vara rädd för det, att byta kapitel. Det vill säga att hon kanske hittar en annan vän istället. Och så får de hålla på. För det kanske inte går att förändra de här två människorna.
Hon är orolig för sin vän.
Jo, jag vet att hon är orolig, men det är ju bra. Och det ska man ju vara.
Hon är orolig för att hon eventuellt börjar slå henne.
Ja, men då får hon ju agera. Men då får man ta in myndigheterna. Mm. Och då ta i med hårdhandsken. Om det bara är liksom att hon blir liksom annorlunda, så kan det faktiskt vara så ibland att ja, låt dem vara det, jag hittar någonting annat.
Cecilia verkar vara redan klar med att hon ska lägga sig i, men hon undrar ju vad hon ska säga till henne. Hon har redan gått dit.
Jag tror att man inte ska döma och säga att du har valt fel kille, det är fel på dig. Utan måste försöka säga, detta är vad jag ser. Berätta för mig om det jag ser är
fel.
Men är det inte det precis det du Jossan sa innan här, att man tar de här små detaljerna, att när sms, var det du här, kommer inte ihåg, när smset kommer, när smset kommer och det rings hela tiden en gång var tionde minut, att man säger det här är inte normalt, nej, ursäkta att säga det, men det här är osunt.
Precis, det är väldigt viktigt att visa att den här sorts relationen bygger inte på kärlek, det här är kontrollerande.
Det går ganska långt, man kan väl börja med att säga att det här är inte normalt.
Jo,
det här
känns, precis, och kärleken kan ju finnas där, men just det här kontrollerande ska ju inte vara där, så att säga.
För alla som kommer ur ett sånt här förhållande där de har varit kontrollerade säger väl, jag märkte inte när det gick för långt. Man kasar sakta in någonting.
Alltså, verkligen.
Man önskar att någon hade kommit in och sagt, så, hallå.
Så är det verkligen.
Wake up. Okej, vad ska hon säga då, kort? Hon ska, Jonsson.
Säg till sin kamrat att det jag ser är inte bra. Jag lämnar dig om inte du lämnar honom.
Vad säger jag, Jossan?
Nej, inga hot, utan jag är mer inne på att bara hela tiden poängtera. När det händer något som är fel, så poängtera det och säg det här är inte normalt i relation.
Det här är inte okej,
okay,
det är inte normalt. Kjell Eriksson?
Jag tycker, det håller med. Men hon kan också börja faktiskt tänka om det är dags att gå vidare.
Tack.
Ja, det ska hon.
Hej Sandilemma-panelen. Jag heter Peter. Jag och min tjej har varit tillsammans i 2 år. Vi har haft ett fantastiskt förhållande och folk säger alltid att vi är ett fint par och så vidare. Jag har bortrest för några helger sedan och när jag kom hem så säger hon att hon vill ha en paus. Jag blev väldigt förvånad. Vi hade paus i cirka 2 veckor, sen blev vi tillsammans igen. Jag har fått reda på att hon har skrivit med en annan kille under pausen och jag har lite svårt att släppa det hela. Sen pussade hon dessutom en vän som har haft det lite svårt mitt framför ögonen på mig. Efteråt bad hon om ursäkt gråtandes till mig. Allt känns väldigt rörigt just nu. Borde jag verkligen satsa på det här förhållandet eller ska jag avsluta det, undrar Peter. Vad säger Kjell Eriksson?
Nej, bort. Alltså, paus. Vad är det? Det finns inget som heter paus.
Det fanns ju det och sen blev de ihop igen.
Ja,
efter en paus.
Men då redan där så är det ju lite tokigt. Liksom. För vad är en paus? Är en paus 5 minuter eller är det en vecka? Eller kan man ha paus liksom var tredje minut? Eller?
Vad säger Josefin Kraft?
Nej, jag tycker det är dags att ta en paus.
Få pausen.
Nej, men faktiskt. Jag tycker att det är hans tur att ta en paus. Det låter som att hon är lite...
Det gick ju bra förra gången och blev ihop igen.
Ja, men precis. Jag känner att nu är det hans tur att få sin paus och fundera lite. Vad är det här? Vad håller hon på med? Och bara checka lite på avstånd. Så
men du
hålla
tycker
ett
hon ska
öga.
Ha ändå en paus?
Alltså. Ja, de har ju redan haft en paus. Kan de väl ha en och det var på hennes villkor.
Inte
så
göra
det
slut, inte
göra
slut
nej,
utan en paus.
Nej, en paus för att kolla. Men förmodligen, alltså den här bruden låter ju faktiskt... hon låter stökig. Skit henne tycker jag egentligen. Men ta en paus till att börja med.
aj, Peter. Jag förstår att det gör oerhört ont att bli dumpad i blott 2 veckor, men däremellan har någon försökt att ersätta dig. Om du är riktigt storsint så tror jag att det finns inget så fint som en nytvivlad kvinna som kände att nej, det här blir inte bättre. Jag ville bara andas någon annanstans och nu vet jag att det är blott i dina armar jag kan få frisk luft.
Samtidigt så var det upptäckt att hon hade... Hon ville ha en paus egentligen för att hon ville testa den andra killen. Ju. För att hon hade ju mässat med den här killen.
Det är det jag menar. Hon har tvivlat färdigt.
Kan inte de förklara för mig?
Och sen så har
hon
pussat den andra framför ögonen och det blir om huset och gråtandes för. Det känns som att hon är lite...
Fast alltså det där med att pussa någon framför ögonen, det kan man väl göra. Jag kan väl pussa någon framför
min killes
ögon.
Fast hon tyckte inte själv det var... Ja, men du hade inte kommit och bett om ursäkt gråtandes efteråt om du hade tyckt det var okej.
Men varför skulle jag be om ursäkt gråtandes?
Nej, men jag pratar inte om dig nu, Jossan. Jag pratar om hon gjorde ju det.
Det här programmet handlar om andra människor.
Ja, men jag måste sätta mig in i situationen. Jag tycker det låter konstigt att hon ska behöva be om ursäkt gråtande. Förlåt att jag pussade en person. Alltså ursäkta, vad är det för fel? Nej, jag tycker verkligen...
Ja, men att sätta sig in i en annan människa, den inte hålla upp en spegel framför sig själv.
Men hörru du, nu ska du ta och lugna ner dig alltså. Men, nej, men för att vara helt ärlig, det är hon som är... strulig och jag tycker de ska ta en paus.
Men vad är en paus? Jag kan inte nå. Jag försöker.
Jag var i en paus. Det är en paus. En paus, du vet väl.
Ja, men då får man göra vad man vill under en paus.
Ja, det tycker jag.
Okej.
Nu tar vi paus och då bara wow.
Men då är det
wow.
Slut, så får vi se om vi blir ihop igen.
Man sätter ju upp reglerna innan man tar pausen. Okay. Då bestämmer man, okej, nu ska vi ta en paus. Vad innebär det? Mm. Och så kommer man överens om det.
Okej, och vad gör man inte på en paus då?
Nej, men det beror ju på vad man kommer överens om. Om du kommer
vi tar
en
paus, men vi ligger inte med andra till exempel.
Ja, till exempel. Ja. Eller inte. Eller vi ligger med alla andra. Eller vi ligger med alla varandra. Eller vad vi än gör. Inte med varandra kanske. Det blir konstigt under en paus. Men,
då är det inte paus.
Nej.
Men däremot så i och med att han har blivit ihop med henne igen efter 2 veckor, det talar ju om för honom själv att han älskar henne, och hon vill ju ha mycket kärlek, annars hade hon ju inte försökt att hitta bekräftelse från annat håll. Så Peter, när du blev ihop med henne igen, nu måste du försöka älska henne för evigt, men det är sista gången.
Det är sista gången. Ta en paus, Jossan.
Nej, jag håller inte på med paus. Det där är bara gegg.
Så gör slut,
helt enkelt. Gör slut och börja om. Och...
Det är ju som att ta en paus.
Nej, men ja. Men du ser, då behöver man inte ha en paus. Ja, det är samma sak. Ja.
Kjell menar gör slut, vänd om och vänd dig aldrig mot tjejen igen.
Ja, det kan man väl göra, men just det här pausande
liksom.
Ja, vi tar en paus till 20:40 ikväll då. Ja, det gör vi. Härligt.
Okay.
Nej, jag tycker så konstigt.
Du är skeptisk till paus. Jossan tycker du är jättebra.
Ja.
Tack så mycket. Och Henrik Jonsson säger älskar på.
Ja, tills ni kommer i form.
Pausa aldrig
tills
alltså.
Ni kommer i form. Ja, det är faktiskt en bra träningsform.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Jag fortsätter göra det. Det är väldigt trevligt för oss att ha någonting att bita tag i så här på helgmånaderna. Och följ gärna upp era brev också. Efter att vi har pratat om dem, så skriv gärna in hur gick det då?
Mm. Ja, jag är fortfarande nyfiken på han med som hade skulpturer i trädgården. Du vet,
motorsågskulptören. Ja.
Alltså, snälla, hör av dig bara.
Ja, hör av dig. Hörde ni, ska jag säga. Tony har hört av sig till oss för första gången. Mm. Han har en mindreårig älskarinna. Sådär, va?
Ja, vi måste ha lite siffror innan vi dömer.
Vi måste ha detaljer innan vi dömer. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Tony. Jag är en kille på 25 år som har ett väldigt stort problem, och jag har bara mig själv att skylla. Jag har varit tillsammans med min sambo i 8 år, och vi har ett barn tillsammans. Men det senaste året har jag haft en tjej vid sidan av som jag är kär i, tror jag. Min sambo vet inget om det här, och om hon skulle få reda på det så är jag säker på att hon vill ta barnet ifrån mig. Tjejen jag är kär i är 16 år. Vad ska jag göra, undrar Tony. Vad säger Henrik Jonsson?
Att detta är ett dilemma de grande.
Ja, det heter programmet också.
Det som man vill veta är ju, och som man aldrig kommer att få reda på egentligen, är ju hur kär är han i någon som är 16 år?
Mm. Jag vill inte väldigt, säger han.
Ja, och jag vill inte på något sätt förringa den typen av kärlek som kan uppstå mellan 2 människor. Men så här på håll så känner man att hans kärlek till henne är för att han saknar någon i sitt liv.
Mm.
Han har ett hål i sitt själ, sitt hjärta som han måste fylla.
Du nästan målar upp det som någon slags sjukdomstillstånd hos honom.
Ja, faktiskt.
Är jag tror att
i 8 år varit ihop med samma människa och har ett barn som han förmodligen älskar högt, så det är möjligt att det är det praktiska i livet och deras gemensamma barn som gör att han stannar kvar.
Men man blir äldre sen man bara håller en siffra. Vad säger Jossan?
Ja, det här handlar ju om att 16 är så pass ungt. Mm. Jag tänker kanske han kan... det här att vara ihop bara för att man har ett barn och så, det har jag släppt sedan länge. Det tycker inte jag man ska vara. Och han har varit ihop med sin tjej i 8 år. Hur länge har han haft den här 16-åringen vid sidan om?
Vid sidan om, det står inte riktigt hur länge.
Nej. Ett år.
Ett år. Ja, så det är ganska länge. Så det kanske var 15 när de träffas.
Ja, och det, det kan vara... Alltså, det är ju väldigt ungt och så vidare. Men jag tänker så här, 2 år till, då är den här tjejen 18.
Mm.
Jag tycker att han ska göra slut.
Och vänta på att hon blir 18, menar du?
Ja.
Ja. Okej, vad säger Kjell Eriksson?
Här får man ju kontrollräkna, va? Han var 25 och hon var 16. Mm. Och för att göra en sån här kontrollräkning så tar man då mellanskillnaden mellan de två, och så låtsas man att hon 16-åringen hade lika långt till sin partner. då skulle hon vara ihop med en 7-åring.
Och då men har så man... kan man inte
tänka. Jo, ska man räkna och då ser man att det är något fel.
Man kan räkna på
det. Det är något som är tokigt här, va?
Så jag du tycker det är tokigt bara på åldersskillnad per definition. Ja, så att även om hon är 50 men, och han är 80 så är det liksom...
Det är ett matematiskt problem.
Ja, det här är ett matematiskt problem. Nej, men alltså bara...
Han gör väl inget olagligt?
Nej. Men alltså, mentalt så tror jag att han skulle ha, han måste han ha roligare med någon som är lite mer jämnårig. Det tror jag att det blir...
Han kanske inte är ute efter just det mentala utbytet just det här.
Fast det kan ju vara så att tjejer också är liksom ofta tidigare i utvecklingen, det kan vara modern, även i skallen alltså. Så att jag är inte så förvånad. Jag tror inte det är jättekonstigt att en 25-åring och en 16-åring blir kära. Jag menar, vi pratar 9 års skillnad. Jag vet hur många par som helst där det är 20 års skillnad.
Men vi får akta oss för att döma deras kärlek utan istället försöka identifiera oss med de inblandade. Mm. Och vad jag tycker är intressant är om man vänder på det. Om jag hade varit 16 år och blivit ihop med en kvinna
som är
25, vilket då var hur gammalt som helst.
Fruktansvärt
gammalt. Och med säkerhet hade gjort det. Ja. Så är det ju ett romantiskt äventyr. Men jag kommer på mig själv att fördomsfullt tänka att den här 16-åriga tjejen, att det är lite synd om henne. Att hon är lite utlämnad. Mm-hmm. Att hon är lite ensam. Att hon är någon slags plåster som ska läka hans sargade själ.
Fast varför ska det vara så? Han är ju tokkär i henne liksom. Så jag tror de har en bra grej på gång.
Nu ska jag röra om med grytan här faktiskt.
Jag var 17 när jag hade en sexuell grej med en som var 26. Jag tycker inte att jag tyckte inte då att det var konstigt.
Nej, men vänta nu, vi måste
stopp.
Ja. Nu rör jag
om mig. Du ringer polisen.
Ja, det ska jag
göra. Det är inte det är lagligt.
Nej, men vi glömmer ju att han är ju faktiskt otrogen oavsett vilken ålder han håller ju på och snaskar sig här. Oavsett om det hade varit en pensionär som var 85 som han gick ihop med eller en mindreårig.
Men när det kommer till otrohet i det här programmet så vet jag inte om vi är så otroligt
moraliska.
Jossan har ju till och med förespråkat det vid flera tillfällen.
Jo, men nu är jag här. Nu är Källeman här.
Men Kjell,
pastor Kjell ska få prata nu. Nu håller ni tyst.
Men pratar vi om otroheten eller pratar vi om åldersskillnaden? Vi pratar väl knappt om åldersskillnaden heller, för det tycker ni inte är konstigt.
Nej, jag tycker det här att han har barn och har en tjej och håller ihop bara för barnets skull kanske. Det känns så himla dumt. Jag tycker verkligen
att hon är 16, det är väl det som ni rynkade på henne.
Vi reagerade på det, men egentligen
var ju så.
Jo, fast vi glömde
fast det var
bort.
Innan du sa åldern, du sa minderårig. Jag tänkte det kanske var någon som var 13.
Men det känns som vi glömde bort, för dilemmat förutom att det är minderårigt så är ju dilemmat att här är ju han otrogen. Mot henne och barnet och hela fadruttan.
Och den typen av moralpolis, alltså det har vi ju olika åsikter
om. Ja, men min åsikt är där, tycker jag, att det är inget fel att byta. Men jag tycker man ska berätta det då. Man kan inte hålla på och gå bakom hörnet.
Vad ska han göra? Kort fråga. Helt enkelt för en Tony här. Kort svar från dig.
Nej, han ska inte vara otrogen.
Han ska inte vara otrogen. Släpp det.
Han kan välja 16-åringen och så får han sitta där och sitta på Snapchat eller vad heter de? Vad gör de?
Vad säger du? Jossa?
Jag gör slut med din tjej och liksom bygga upp ett eget liv med barnet, och så kan den här 16-åringen kanske sakta få komma in sen.
Du vill att de skulle bli myndig helt enkelt, det du sa innan.
Ja, men alltså, jag menar att de ska träffas utan att han håller på
Jonsson.
Och är otrogen då.
Jonsson.
Jag tror att han måste göra timeout-tecknet till sin 16-åriga tjej, gå hem och fundera på vem är jag, vad vill jag.
Tack. Och här har jag ett brev från Annika. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag har en son som är 15 år gammal. Han spenderar väldigt mycket tid hemma framför datorn. Han kan sitta hemma hela helgen och bara vara på sitt rum och spela. Jag har alltid varit emot att tvinga tonåringar till att göra saker, eftersom det oftast får motsatt effekt. Men när hans vänner vill hitta på saker så tackar han nej och stannar hemma istället. Jag är orolig över att han kommer att bli beroende eftersom det blir mer och mer dataspel. Borde vi förbjuda honom att spela så mycket dataspel och uppmana honom istället att gå ut och träffa sina vänner istället? Jag vill ha lite korta svar här till Annika. Vad tycker du ska göra? Annika?
Jag tycker att han ska få lov att säga nej till sina vänner. Människor måste få lov att vara ensamma när de vill. Däremot, om han håller på att bli beroende av sin dator, så ska mamman komma med motförslag. Vi ska ut och motionera.
Kortare svar än Henrik, Jossa?
Nej.
Nej, Kjell Eriksson.
Förbjud inte, men uppmuntra. Det är mycket bättre än att förbjuda. Uppmuntra.
Och Okej, men finns det inte, du är absolut emot att man ska förbjuda helt enkelt sin son.
Jag väntar, kan jag nu utveckla?
Nu får du utveckla.
Ja. Nej, jag tycker absolut inte att man kan säga sluta, håll på med datorn och träffa dina vänner. Det är hysteriskt. Däremot kan man säga så här, hörru, nu får du stänga av datorn.
Mm-hmm.
Så.
Varför?
Mm. Nej, jag tycker bara man gör det. Man ska inte hålla på med samma sak för länge, vad man än gör.
Det är
bara stopp, sluta. Jag säger till mina...
Säger du som sitter i radio här och suttit över 20 år?
Lägg av nu! Nu lägger du av!
Gissar många gånger jag har sagt det till mig själv. Men jag hamnar ju bara tillbaks här hela tiden i alla fall. Det verkar meant to be på något sätt.
Hur skadligt är det att bara sitta vid datorn?
Nej, men jag tror inte det är så skadligt. Men jag tror att det kan vara bra att bryta ett mönster ibland. När mina kids eller... Roddan har ju inte så mycket koll på, han är ändå 20. Men Charlie då, som är 11, när han sitter med telefonen för länge, så säger jag bara så här, men nu får du stänga av telefonen. Och det är liksom bara, det är inget tjafs. Det är bara så här, okej. Och då blir det ju att han automatiskt av sig själv kommer ut till mig i köket, hjälper till att laga mat, träffar en, gör något med en kompis, börjar läsa i en tidning. Alltså man behöver inte säga att nu måste du sluta med det för att göra det och det och det.
Okej. Okay. Du kan bara säga att nu är det slut med det. Nu tar vi nu av någonting annat.
Stänger du av där.
Du tar ditt ansvar som förälder och är bestämd.
Ja.
Och det är väl inget konstigt med det.
Nej, men just det här förbudet. Vissa såna här föräldrar och såna här gamla människor och allt, de går in så djupt i det här förbudet så att det blir liksom bara... Det blir förbudet som blir den stora grejen.
De gamla
grejen.
Människorna syftar på Jossan.
Ja, det gör jag.
Nej, men jag tycker inte om ordet förbud. Att bara...
Jo, men jag vet, man... Ja, men du har ju mildrat förbudet lite grann när du gör på det sättet. Ja, men nu lägger du av så kommer vi att göra någonting annat eller någonting.
Mm.
Men det är liksom att de går in i förbudet så hårt så att det blir förbudet som blir det viktiga och inte vad man gör sen.
Men finns det någon far? Alltså, är vi för rädda idag som föräldrar att säga till helt enkelt? Du får sluta och göra
verkligen.
Det.
Jag tycker också, gud förlåt, nu känns det som att jag brer ut mig, men jag måste ändå säga...
Jag riktar mig inte Henrik, men vad ska
jag... Jag tar plats här nu, för jag känner att nej, men vi här i Sverige, det har hänt någonting. Just... Också hur man liksom uppfostrar kids att vara med andra människor och sådär.
Mm.
Jag tycker att det är viktigt att se till att få sina barn att kunna vara med alla möjliga människor, vuxna och sådär. Mm. Nu ska jag vara tyst.
Vi måste ju vara tydliga, för vi märker att både Kjell och Josefin studsar på ordet förbud. Alltså vi ska förbjuda, men ändå inte förbjuda. Förbjuda är kanske ett starkt ord. Vi ska förbjuda dem att sitta för mycket vid datorn. Stäng av datorn. Gå ut och gå en runda. Vi spelar fotboll. Vi gör någonting. Men du måste röra på kroppen. Du måste lära dig att tänka. Och får du motion så kan du tänka bättre.
Kan det vara så att Annika är rädd att han är mobbad av barnen och sådär, för att han inte vill vara med dem, han vågar inte säga någonting till mamma, så därför stannar han heller hemma?
Ja, men,
då får man väl rota i
hon
det.
Hon kanske ska sätta sig ner och spela hon också ett tag. För det tror jag, det är många föräldrar som aldrig gör. Det är också konstigt. De bara går in och öppnar dörren och säger, hallå, stäng av den jävla dörren, nu ska vi... Sätt dig ner och spela
fast
själv.
Fast vet du, det vill de inte, tro mig.
Nej, men
många
då kanske
gånger
de slutar
jag bara, kan inte jag få prova? Så bara...
Så vet
bara
de att pappa blir jättehukt och så bara, hur gör man det här?
Ja, men då slutar de kanske.
Okay.
För då är det inget coolt längre.
Okay.
Morsan håller på och spelar.
Okay. Spela med kidsen, säger Kjell. Var inte så rädd för att förbjuda, säger Henrik Jonsson. Och var bestämd.
Avled. Det är det bästa sättet att förbjuda faktiskt.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Filip. Jag är en 27-årig grabb som är född och uppvuxen i den kungliga huvudstaden. Sedan 5 år tillbaka är jag tillsammans med en toppen tjej. Jag älskar verkligen henne och vet att hon är the one. Vi väntar först vårt första barn nu i juli dessutom. Det känns helt rätt helt enkelt. Förutom att hon har snöat in sig på att skaffa ett hus i förorten. Jag är uppvuxen i stan och trivs strålande med att bo här. Nära till jobb, butiker, restaurang och café, shopping och bra kommunikation. Livet här är helt enkelt behagligt. Men hon är helt inne på att flytta till hus, skaffa Volvo, villa och vov. Svensson-grejen är inte min stil just nu. Jag känner mig inte mogen eller redo för det här. Men jag vet inte hur jag ska göra för att få henne på andra tankar. Borde jag vägra att flytta till förorten trots att det är hennes dröm? Undrar Filip. Vad säger Jossan?
Jag funderar på vad har hon för lägenhet? Jag har ju ett radhus.
Du vill flytta in till stan och byta.
Nej, men jag har faktiskt gått lite i sådana tankar. Men å andra sidan gick jag i de andra tankarna när jag bodde i stan då och flyttade ut. Men det är så himla viktigt att man är sugen på det för att ta det steget.
Och då är det väldigt... Synkar, va?
Ja, självklart så måste ju båda vilja. Så jag tycker att hon ska tagga ner, lugna ner sig. Han kommer inte uppskatta att flytta ut bara för hennes skull. Jag har svårt att tro det. Men sen så kan jag faktiskt tipsa om, jag som också har vuxit upp i stan och alltid bott i stan, att det kan vara väldigt exotiskt och spännande att komma ut och plötsligt ha natur och fåglar och sånt omkring sig. Det är jättespeciellt.
Nu lät du väldigt 08.
Ja, alltså,
det är en ko där ute. Alltså, det är mjölk och grejer.
Alltså, gräset växer.
Alltså, det är så skönt. Det är bara att ta på sig stövlarna ut. Alltså,
nej, men vadå? Det är faktiskt så. Det är så pass speciellt. Precis. Lika speciellt som det är för alla bönder att komma in till stan.
Och vad tror de... Vad säger Kjell Eriksson?
Jag är lite citykille, jag älskar stan och storstäder. Jag kan åka på semester till storstäder istället för till stränder och sånt där och gå i asfalt. Samtidigt som jag har en enorm längtan och älskar landet. Men då tänker jag här att jag tror ändå att man som barn, när man växer upp, även om det är lite roligt att växa upp mitt inne i stan, så tror jag för barnens skull så kanske det faktiskt är bättre att lämna stan ett tag. För det här behöver inte vara för alltid. Så jag undrar om inte han ska tänka lite grann på att de är ju inte två snart, utan det är tre viljor egentligen. Nu kanske ju barnet är så ungt och inte kan säga sitt.
Nej, men det blir svårt.
Men det kan ju faktiskt vara lite nyttigare för barnet att bo lite utanför
barnet stan. Lär följa med mamman, tror jag. Alltså, i det här lilla stadiet.
Ja.
Henrik Jonsson, du är ju en bonapåg från början, är du inte det?
Alltså. Exakt! Ja. Och sen har jag ju bott i Stockholms innerstad i många år, och sen har jag bott ute på landet, vilket jag gör nu, i lika många år. Och så har jag barn. Så jag tycker att han ska säga till sin tjej: nu gör vi en sak i taget. Först får vi ett barn och så stannar vi kvar i stan så länge som vi kan. För att hamna på landet ensam eller i ett radhusområde där folk inte är på dagarna med ett barn är fruktansvärt tråkigt.
Det är så alltså.
Att gå med vagn i stan gör att man kan upptäcka staden igen. Så stanna där, och när barnet växer upp, när ni börjar titta på skolan.
Men du behöver inte övertala Filip. Filip har skrivit in här. Han vill ju bo i stan.
Ja,
men
hur ska han
vägra flytta till förorten? Hur ska han ta upp det med sin kvinna? Han kan inte övertala.
Nej, men han säger precis, för att Henrik har verkligen en poäng där. Just när man är mammaledig eller pappaledig, sådana ungen är pytteliten, då är det väldigt skönt att bo i stan. Men sen kan man ju tänka att när
man vill
den där
skola och sånt.
Plutten är liksom 3, 4, 5. Alltså då är det nice att flytta ut. Och så flyttar man ut. Och sen kommer ju hon också fatta efter 4 år att det är dags att flytta tillbaka. Eller 5 kanske.
Men är det inte så här någonstans att de tycker det är jättekul när de har varit singlar eller de har varit tillsammans och det är bara de två. Och vi kan gå på bio, vi kan på restaurang, vi kan göra precis vad vi vill. När som helst bara runt hörnet. Och sen när kommer knaden, kommer hon inte göra någonting. Kan lika gärna sitta där ute i någon slags villa i...
Man kan göra jättemycket saker, fast en i taget till att börja med. Okej, idag får du sitta hemma, jag går på bio, imorgon gör du det. Det går att ha ett liv om man stannar kvar i stan. Annars kommer bägge två att bli strandsatta tittandes på sin lilla gulliga bebis.
Okej, jag vill ha korta svar nu. Borde jag vägra flytta, frågan? Borde han vägra flytta till föråten? Jag, säger Jossan.
Ja.
Jonsson. Nej, jag tycker inte han ska vägra. Jag tycker han ska överväga. Han måste ta in lite lantluft. Det kan vara nyttigt.
Kommer politiker och ingen studie?
Om 5 år så tar de upp diskussionen igen.
Tack så mycket. Här har vi ett brev från Annika. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Annika. Jag är gift av barn med en man som jobbar extremt mycket. Extremt! Jag är ofta själv med barnen och känner mig väldigt ensam. När jag var yngre var jag olyckligt kär i en kille jag aldrig fick. Jag är fortfarande lite småkär i honom. Han är speciell. Sedan 6 månader tillbaka har vi fått kontakt igen. Känslorna kommer tillbaka när jag umgås med honom. Vi har träffat i smyg och även haft sex.
Oj.
Jag vet inte om jag verkligen älskar min man. Jag har försökt prata med min man och sagt till honom att jag känner mig ensam. Men han är alltid iväg och jobba, även på helgerna. Den andra killen fyller liksom upp ensamheten och ser mig. Borde jag försöka rädda mitt äktenskap eller ska jag skilja mig? Undrar Annika. Kjell Eriksson, vad säger du?
Ja, hon kanske ska sticka iväg faktiskt.
Det har gått så pass långt.
Ja, det har nog gått så långt. Men jag tycker hon ska göra det här, jag tycker.
Han verkar redan ha dragit.
Ja, det är väl han, man vet inte vad han håller på med. Nej. Men jag tycker hon ska inte hålla på och fortsätta gå längre in i det här liksom hörnet där hon håller på och snuskar sig lite på sidan, utan här upp till diskussion, säg så här, nu är det så här, jag är ensam och jag kommer träffa någon annan här nu om det fortsätter så här.
Jag vill, men det ta har jag redan gjort alltså.
Nej, men hon har inte tagit upp det så tydligt, tror jag.
Men om han säger, om man då säger så att ja, men vi kan väl försöka i alla fall, jag ska jobba med honom och så vidare, så går hon ändå i småkär den andra killen som hon har haft sex med och träffat
tillsammans. Ja, men då är det väl bättre att hon då tar steget och kliver därifrån.
Hon kanske inte vill vara tillsammans med sin man.
Nej, men det är det jag menar. Hon ska ju ta och kliva därifrån. Det är
ja,
det,
men du menar att hon ska ta upp lite diskussion ju.
Jo, men hon, det är bara att hon ska säga, vara öppen med det, förstår du? Hon ska inte liksom låta det bara bero. Hon ska ju säga att nu tar jag steget och drar, så att det blir tydlig gräns.
Just en kraft av
så jag säger.
Ja, nej, jag känner att hon har ju på ett sätt hittat en ganska trevlig lösning nu.
Det är så att du log.
men mannen är borta mycket. Hon har känt sig ensam och nu gör hon inte det. För hon har den här ungdomskärleken som hon har lite vid sidan om och sexar lite mer sådär. Och det låter väl ganska strålande. Alltså,
så länge han är 16 år.
Nej, men det är han ju inte. Eller det står ingenting. Eller om han är det. Vad vet jag? Whatever. Varför tog du upp det? Jättekonstigt.
Nej, men vi pratade om det innan.
Ja, i ett annat brev. Men, jag tycker att det här... Jag tycker hon kan... Jag förstår att hon funderar. Hon måste ju fundera. Älskar hon sin man? Vill hon ha kvar honom? Och älskar mannen henne? Det måste de reda ut. I så fall tycker jag hon ska vara kvar i relationen. Men så kan hon...
Träffa honom vid sidan av, i alla fall.
Lite grann.
Hon ska ha
Jo, men det tycker jag. Lite smått sådär. Om, så länge hon känner så här. Så att, det är... Jo, gud vad...
Det är ganska tydligt, tycker jag. Jonsson, vad säger du?
Jag tycker ju att brevskrivaren verkar ju vara en kvinna av handling som tar dagdrömmar till verklighet. Därför tycker jag att hon ska utmana sin man. Du arbetar så mycket så att jag känner mig ensam. Hur mycket är ditt jobb värt för dig? Kan du tänka dig att arbeta mindre? Om han säger, du måste förstå min situation, jag måste arbeta så här mycket och jag tänker nog göra det hela livet. Då får hon ta det tillbaka till sig. Okej, jag kommer vara änkan som sitter hemma och väntar, eller änkan som kilar över till min gamla kamrat.
Men det är precis det här du säger, som Kjell också var lite grann inne på, att jag känner någonstans, eller som jag försökte säga till Kjell, att hon kanske bara använder det som en förevändning att han jobbar väldigt mycket. Egentligen så vill hon vara med den här killen. Förstår du?
För, ja, men det är väl det hon har upptäckt, att han, det är ju inte så att
hon
hennes,
inte vågar säga det hennes, till sig själv.
Eller? Att hon vågar säga det till sig själv, helt enkelt. För att till exempel om hon tar upp det här med sin man och så säger man, ja men älskling, då ska sluta jobba min. Jag ska jobba min.
Precis, då kommer hon få panik.
För hon vill ju vara med någon annan kille. Egentligen.
Ja, men då är väl svaret att hon ska skilja sig då?
Ja, jag vet inte.
Hur gamla är barnen?
Det är barn.
Jag säger så här, när ungarna är 5, då har de fått sitt med 2 föräldrar under samma tak.
De är 5?
Ja, då tycker jag...
Nej, då är du home free då.
Nej, men vid 5-6 ålder, perfekt tid att skilja sig.
Okej. Okay.
Nej, jag tycker att det är för hårt att vänta ut. Barn kommer att märka det. Jag tror att hans arbetsmängd är ett problem som man måste väga. Hur mycket betyder det här? Och sen ska hon ta sitt beslut. Men hon ska inte spela för länge på båda planhalvorna, för då kommer hon att bli ett offer.
Jag vill ge Annika ett rakt besked där, för det är hon värd. Rädda äktenskapet eller skilja sig?
Nej, vi betalar din skilsmässa här nu. Vi ställer upp för dig. Mix
Josefin Crawford.
Ha kvar kakan och käka den. Jag tror att din man gör ett och annat på sina långa tjänsteresor.
Okej. Vad säger jag?
Ställ hela äktenskapet på sin spets. Lägg allt på ett kort. För om det inte funkar, då går ni därifrån som lyckliga människor.
Tack.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Så här är det, att ni skriver in till dilemma@mixmegapol.se och sen så tar den här panelen tag i problemet och så löser vi biffen åt er. Och sen skriver ni gärna in hit efteråt hur ni tyckte att de klarade sig, hur ni tyckte att det gick.
Är vi personligt ansvariga?
Ja, så blir ni lite personligt ansvariga.
Jag ordnade en skilsmässa nyss här.
Ja, det gjorde du. Och du blev syndabock om inte det blev bra.
Kölhalad.
Erbjuder dig betala för den till och med.
Ja, gjorde jag det? Ja, det vad säger man så dumt här?
Caroline har tagit sig. Hon känner sig utnyttjad av sin son. Detaljerna kring brevet om en stund. Hejsan, jag heter Carolina. Min son bor utomlands. Nu har jag och hans pappa betalat en resa åt honom för att han ska komma hem och hälsa på oss och fira sin morfar som fyller år. Vi har inte träffat vår son på ett år och vi har sett fram emot det här otroligt mycket. Men nu har han bokat in massa aktiviteter med sina vänner. Tydligen så krockar morfars födelsedag med någon fotbollsmatch. Vi kommer knappt få träffa honom någonting. Dessutom så har han bokat in middagar med olika kompisar varje kväll. Jag tycker det känns väldigt oförskämt eftersom vi betalar hans flygbiljett hem. Samtidigt så kan vi inte förbjuda honom att träffa sina vänner. Borde vi ändå kräva att han går på morfars födelsedagsfirande och umgås med oss några fler kvällar än vad han hade planerat, undrar Carolina. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag säger att det borde ni ha tänkt på lite tidigare.
Mm-hmm. Hur menar du?
För när man längtar hem och är borta och får komma hem där man kommer ifrån, då planerar man in saker. Det här ska bli väldigt roligt. Och man tycker det ska bli kul att träffa sina föräldrar i lagom portioner.
Men morfar inte högst på den prioriteringslistan.
Nej, men däremot, så eftersom anledningen är morfars resa, så kan de kräva att du ska gå på morfars kalas och däremellan skulle vi vara glada om vi kunde hitta på lite mer.
Det ingår i dealen med flygbiljetten helt enkelt. Vad säger Jossan Kraft?
Ja, det tycker jag verkligen att man kan kräva. Och egentligen handlar det nog inte så mycket om priset på de här flygbiljetterna och att de har betalat för dem. Utan jag tror det handlar om att de ses väldigt sällan. Nu kommer han hem. Och då är det klart att man, då vill man ses. Mm. Sen måste man förstå att okej, han vill träffa massa andra kompisar och göra andra grejer. Men morfars födelsedag är helig. Mm. Den ska han absolut infinna sig på, hur tråkigt han än tycker det är. Och sen några andra kvällar med föräldrarna, där även kanske lite kompisar kan vara med.
Ah, kamparna kan komma in där. Så går de på fotbollsmatchen sen, eller?
Precis, någonting. Ja, men alltså fotbollsmatchen får han strunta i om den krockar med morfar, menar jag.
Kjell Eriksson?
Ja, det finns inga gratisluncher. Det är det här som är så jobbigt. Så att det är ju här man ska tänka på själv när man hamnar i den situationen, att man ska undvika att ta emot flygbiljetter och sådana här saker och pengar och grejer. För då är man ju i händerna på folk. Och nu är han i händerna ju på det här. Mm. För att jag tycker att de kan ju kräva faktiskt att han ska gå på morfars kalas eftersom de betalar flygbiljetten. Mm. Så att det borde de faktiskt, det kan de göra så att säga. Men sen kan de ju säkert inte lyfta dit honom. Han kan ju ändå smita ifrån festen.
Men ibland måste man förklara för sådana här ungdomar vad som är viktigt. De tänker inte, deras hjärnor är liksom inte fullt utvecklade ännu, även om de kanske ser stora ut i omkrets och så här, de har vuxit. Men man måste liksom, hallå, det här är viktigt. Mm. Så.
Andra människor än du går på denna planet.
Mm. Precis. Mm.
Men det jobbiga kan vara att det kan ju faktiskt vara så att morfar skulle också vilja gå på den här matchen.
Ja.
För ibland kanske de har
dragit ihop. Det är skittråkigt att sitta
där och fira.
Men det kan ju också vara att Kaula innan det med sorg i hjärtat att det här, att sonen inte vill.
Det är exakt det jag tror.
Det.
Pang, det var navelsträngen som small. Hon trodde att han har längtat efter henne lika mycket som de har längtat efter honom. Så nu kom verkligheten tillbaka. Så därför är jag lite inne på Jossans spår att försöka bjuda hem. Om du nu ska träffa dina kamrater, ni kan väl sitta här, ni kan väl vara här. Så att föräldrarna blir en del av sonens nya liv.
Mm. För det kommer nu vara med besvikelse som hon liksom säger till honom. Och då kommer den känslan ut.
Ja, men alltså, jag vet precis hur det känns. Ja. Min son vill ju aldrig vara med mig nu för tiden. Jag får ju tvinga honom. Och ibland så är han så här, men ska vi ses och kanske käka middag, om inte jag har hört av mig då på 2 veckor. Och då vet jag att han gör det bara för att vara schysst liksom. Ja. Så att det är, men det är verkligen så här, sist var det något med någon resa. Jag tänkte att jag och han och lillbrorsan att vi skulle resa någonstans. Han bara, men jag är lite sugen på att resa någonstans. Jag bara, gud vad kul, vart ska vi? Han bara, men med några kompisar. Jag bara, okej.
Men Karolina måste ju någonstans insätta att han har varit borta ett år utomlands och kommer tillbaka. Föräldrarna och morfar står ganska långt ner på den här prioriteringen.
Fast där måste han tänka till.
Det är ju så.
Fast den smärtan i hjärtat sätter ju sig i hjärnan.
Ja, precis. Men du tycker ändå att föräldrarna ska kunna säga att okej, du kanske tycker så, men nu är jag din förbannade mamma. Och nu gör du som du säger, för jag har pyntat den här biljetten.
Ja, jag tycker inte man ska egentligen ta till det greppet.
Det att
man
har pyntat.
Men alltså, jag menar mer att förklara varför det är viktigt. Morfar kanske dör snart. Vi har längtat jättemycket efter dig. Du kanske har fullt upp, men vi tänker på dig varje dag. Man får förklara, för att som sagt, de fattar inte riktigt.
Men det är bättre att säga så som du sa, Anders, att det är
med hela handen peka än att spela offer. Ja. Ah. Här har vi betalt. Nej. Och detta är tacken. Usch. Då kommer de aldrig att se honom igen.
Fråga, nej men nu har jag det. Fråga morfar. Morfar får avgöra, för det är också det. Det här har man ju, ibland är det ju så att såna här mammor och sånt, de lägger sig i och
morfar kommer bara vara snäll, men han egentligen blir ledsen. Det är typiskt morföräldrar. Det tror inte jag, det är
nu har hon pyntat biljetten, hon undrar, borde hon kräva att han går på morfars födelsedag?
Ja eller nej? Morfar får berätta.
Morfar ska berätta, ja. Jossan.
Nej, kräv.
Mamman kan kräva att sonen går på morfars kalas.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, heter Robert. Jag har en kompis som jobbar som massör. Han är trevlig egentligen, men han ska alltid hålla på och massera folk när vi umgås. Det kan vara kompisar till mig som han knappt känner. I värsta fall kan han även be folk att ta av sig tröjan. Han märker inte att folk blir obekväma heller. När jag har tagit upp det med honom så tycker han att det är mina kompisar som är överdrivet stela och lägger till att han bjuder på en massage som skulle kostat flera hundra kronor. Han vägrar helt enkelt att ändra på sig. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag sluta umgås med massören eftersom han har så dålig social taktkänsla, undrar Robert. Henrik Jonsson, vad säger du?
Det här är ungefär som människor som när man är tillsammans och pratar har det trevligt säger, nej nu ska vi ta och sjunga någonting. Ja. Eller kom igen, hoppa upp och dansa. Sluta vara tråkig, vilket är världens sämsta argument. Detta är både sjunga och dansa i ett. Mm. Att massera.
Fruktansvärt om människor som kommer bakifrån och anfaller med någon slags mjuk massage.
Och så säger
alltså,
de,
det är så obehagligt.
Med nedlagd röst är det skönt. Alltså,
eller så pratar de bara så här, så klämmer de och så här, så här, vad jobbar du med annars då? Ja. Till den som sitter framför mig.
Ja. Det finns en sak som är värre, det är ju det är när någon ber en, kan du massera mig? Och så, fast man inte kan, och så börjar man dra lite på axlarna och så får man aldrig sluta. Fortsätt och lite mer, fortsätt. Man bara sitter hela på någon, man kan ju, en hel fest kan man förstöra. Sitta i någon soffa bara och sitta och massera någon som att man borde fastän få betalt. Ja. Men jag var med flera gånger och bara fortsätt. Åh gud vad skönt, vad skönt. Fortsätt. Man sitter där bara, kan inte ens äta chips för att händerna är upptagna.
Men så ber någon en massera så gör man det, så känner man att det här är fel för båda.
Ja.
Och så måste man ändå göra
jag
det
ändå
ett visst fortsätta. Tag.
Ja, visst.
Jag tror att det här är rätt vanligt.
Alltså, ja, det tror jag är jättevanligt.
Det är typiskt, det finns en kategori folk, även faktiskt bland mina vänner, som sådär bara börjar massera lite till höger och vänster. Båda är bra på det. Så
ofta är det ju killar.
Ja, men det kan vara tjejer
också.
Som bor
på söder.
Ja, det kan vara tjejer.
Som är sköna killar.
Pappa ledig med skägg.
Ja, precis. Som står och masserar lite grann. Är spädgeten klar än?
Ja. Har du sett min skateboard?
Nej, men alltså tjejer från söder också. Har samma grej för sig. Och det är otroligt irriterande ibland. För att det som du säger, Henrik, att det kan liksom bryta någonting. Man sitter och man pratar om någonting, antingen roligt eller viktigt. Och så kommer det där masserandet som någon slags, det bara liksom ska ta över. Det är så konstigt.
Tror du att de gör det för sin egen skull eller gör de det för mitt välbefinnande?
Jag tror att de tror själva att de gör världens härligaste grej.
Vill men de se sköna ut när de gör det? Den här killen är mjuk.
Absolut, och de vill visa att de är väldigt nära personen som de masserar också. Att liksom, titta, vi har ett band. Eller så, att de skapar ett band. Problemet är när de är duktiga så är det ju så att när man själv då blir attackerad så är man ju först irriterad i 3 sekunder. Sen bara, fan vad skönt det var. Så att det är lite, det är jobbigt på det sättet.
Det är rätt märkligt också med någon som kommer. Att man skulle aldrig utsätta sig för någonting som någon som kommer angriper en bakifrån. Och sen så hittar de en knöl va, som gör fruktansvärt ont. Och så det gör jätteont. Och det är så här har du någonting. Ja, det har du.
Ja, och så ska de bearbeta den. Och,
och jag ska vara tacksam för att någon kommer och plågar mig.
Jag har spänningar här. Vänta, så måste man ibland lägga sig ner och så blir det större och större. Ta av dig tröjan.
Ja, du bör gå i terapi. Ja,
vi ska hämta duschen och duscha av det här med varmt vatten också. Sen ska du...
Nej, men vissa har ju den här grejen att de ska vara fysiska. Och på det viset visar de då, tycker de att så här, ja, men vi är nära liksom. Hej,
jag tror
Henrik,
att det är ecstasy-missbrukare.
Men det som jag tycker är det märkliga med den här typen att ta på varandra. Nu tar jag lite grann på Jossan här bara för att liksom markera mitt fysiska inlägg. Att en del människor som tar på mig känner att ta bort handen för jag håller på att bli aggressiv. Den här handen vill mig inte väl. Lite som att bli recenserad i tidningar. Någon har en hand under min tröja, ta bort den för det är inte skönt. Medan andra gör det så upplever man vi har ett band tillsammans. Och den här massören är ju onekligen någon som chansar eller tycker att han står i kontakt med hela världen. Och vi får inte glömma bort det, rätt ja,
jag
roligt.
Jag kan ha jättebra relation till personen, men keep your hands off me.
Kan man inte lösa hela den här situationen?
Om jag inte betalar för det.
Men kan man inte lösa hela den här situationen med en, nu har jag varit lite mot förbud här, men nu kanske vi ska införa lite förbud. En liten skylt där det står massagefri zon eller massageförbud. Och så har man den.
Och sen man kan viska den. Absolut ingen reklam. Så att man har den på dörren så att säga. Så att inga sådana kommer in.
Ingen reklam, ingen massage. Kan man på brevlådan. Nej, men så löser man det på det sättet. Det är massagefria zoner.
Eller så monterar man upp en massagebänk hemma. Här sköter vi massagen. Här i tv-soffan tittar vi på tv.
Just det, så kan gå in en och en där och hålla på. Ja, och stänga dörren och så kan hända andra grejer. Det är ett hål i massagebänken också. Ja, ja men det är det. Ja, i sån här massagebänken.
Ja, du menar vid huvudet alltså.
Jaha, är det huvudet som ska vara där? Jaha.
Har du lagt det på andra hållet?
Jag tror det var när massören inte är där så kunde man...
Oh my god.
Innan massören kom.
Stoppat ner fötterna och lagt det på andra sidan.
Precis, ja. Och så tänker man... Åh,
var det svårt att andas på den här bänken?
Är det det som är fot massage, tänker du? Att de sitter under ifrån.
Ja, men jag tänkte, massören kommer...
Gud, vad konstigt.
Ja.
Okej. Okay. Ja, jag tror att Robert har fått rätt bra med rådan. Vi har faktiskt fått en uppföljning som jag vill dra på för er.
Yes.
Absolut. Det är Gunnar.
Ja, jag kommer ihåg Gunnar.
Kommer du ihåg Gunnar?
Ja.
Hon slås på fyllan i rubriken. Jag skrev in för några veckor sedan, det handlar om min 60-åriga flickvän som alltid vill sparras och boxas efter några glas vin på fredagsmyset. Tack för era tips, skriver han. Jag tog ett snack med henne efter ett rådgivande samtal angående vårt problem. Hon ville egentligen inte sluta boxas med mig på halvfyllan, men jag fann ett bra knep. Jag övertalade henne att vi kunde prova judo. Det liknar brottning och är mjukare för kroppen. Det fina i kråksången var att när kontakten som skapades när vi låg omslingade på golvet övergick till kärleksfullt kramande. Det ena ledde till det andra. Jag blev helt nöjd, utropstecken. Så jag tror på en fortsättning med madammen. I en bättre värld, framtid, så kanske det räcker med smek och kel i soffan för att få utlopp för kärlekens lustar för båda parter. Men tills dess så blir det judo.
Mm.
Må gott, trevlig helg, säger Gunnar.
Härligt!
Ja. Oj, oj, oj. Judokurs, vad häftigt.
Ja, det blev en happy ending på den historien.
Underbart att höra, underbart.
Och så massage på det, vet du.
Massage på det.
Tack och brickar. Pavarött och dubbel nippon.
Och det här tycker vi är jättebra när ni gör faktiskt. Ja. Att ni tar och skickar in breven och berättar hur det gick efter att vi har försökt lösa det.
Mm. Även om det går dåligt också. Aha. Då får ni klaga, eller hur? Då kan de klaga.
Skriv in, ni som har skrivit, skriv igen och berätta hur det gick. Tack så jättemycket panelen. Tack så mycket för att du kom hit idag, Henrik Jonsson.
Tack så mycket Anders för att du hade mig här.
Tack så mycket Jossan Kraft, för allt lika trevligt.
Mycket trevligt Anders och ni andra två, vad ni nu heter.
Du där med håret.
Nej, Henrik och Kjell, puss puss.
Ja, tack Kjell Eriksson också.
Ja, tack för massagen Anders.
Varsågod. Har du där hemma missat något eller vill höra programmet igen? Då går du in på Radio Play appen och sen klickar du på Dilemma. Och sen vill du skriva in till oss så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Men nästa helg, då så kör vi igen. Ha nu, tills dess, en skön söndag och vi säger unison.
Hej!
Hej då!
Titta, han gör det! 1-0 till French Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, två för 59 eller fyra för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.